Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden, midsommaravsnittet, Stefan. Imorgon, eftersom vi kommer att släppa det här på en torsdag, så är det midsommar.
Ja, alltså vi släpper på en torsdag och det är midsommar på fredag alltså numera sedan lång tid tillbaka. Det har ju en gång i tiden när jag var ung så var det faktiskt så att midsommar alltid inföll ett visst datum och inte alltid en fredag. Om jag inte minns fel så var det den 23:e så var midsommarafton och så den 24:e var midsommardagen eller möjligtvis 24:e midsommarafton och 25:e midsommardagen. Jag borde veta för mina föräldrar gifte sig på midsommardagen och jag kommer inte ihåg deras bröllopsdag.
Okej.
Måste man göra det som barn?
Nej, det
kan du
inte.
Dina föräldrars
nej,
bröllopsdag?
Nej, absolut inte. Bra. Men du, det är ingen röd dag. Det är intressant.
Nej, midsommardagen är röd.
Ja, men midsommarafton. Det är, ja, är kanske ingen afton i och för sig som är röd kommer på.
Nej, afton är ju inte det. Julafton är det inte och påskafton är det inte och nyårsafton är det inte. Däremot så är det ju, om man då ska gå in i ett mer lite arbetsrättsligt perspektiv så är det i många kollektivavtal så att det anses vara så kallat storhelg. Och då har man extra tillägg trots att det inte är en helgdag, röd dag formellt utan man har stor helgstillägg kan man ha på typ påskafton, julafton, nyårsafton och midsommarafton beroende på vilket avtal man har.
Många utgår ifrån att man alltid är ledig på midsommarafton. Jag minns ett så här kontorsjobb som jag hade för inte så länge sedan där det förutsattes att man arbetade precis som vanligt på midsommarafton eftersom det inte var en röd dag.
Ja, samtidigt så är det väl så här nu dag före röd dag brukar man ju ha lite justering i sin arbets.
Brukar man det? Jag tror inte vi har det här.
Ja, på midsommarafton så är
ja, men dag före röd dag. Jag tror inte att vi annars i normala fall har halvdagar och sådär.
Dag före röd dag? Ja. Nej, men kanske dag före röd dag vid stor helg.
Ja, kanske.
Jag menar, det är väl ingen som jobbar midsommarafton, nyårsafton, julafton tror jag ingen jobbar.
Nej, det tror inte jag heller.
Eller påskafton heller för den är som alltid en lördag.
Nej, men dagen före nationaldagen till exempel tror jag kanske inte att det är halvdag alltid och så.
Nej, det är det ju inte. Det är riktigt. Det, så är det inte.
Det är ingen stor helg.
Nej, nationaldagen var inte ens röd dag förutom några år sedan bara. Det var ju, formellt hade vi inte ens en nationaldag beslutad utav Sveriges riksdag utan det hette ju Svenska flaggans dag.
Just det, så fint var det.
Ja, så var det. Så att, och då var man inte ledig. Vi har ju inga traditioner. Vi vet ju inte ens vad man ska säga. Alltså, så här, trevlig nationaldag, glad nationaldag, god nationaldag. Ja, vad ska man säga?
Ja.
Vad säger du?
Jag säger ingenting, tror jag.
Vad säger du på midsommar då?
Glad midsommar.
Ja, glad midsommar, inte trevlig midsommar.
Nej, och inte god midsommar heller.
Nej,
Nej, bildande diskussioner om, nej, om vad kallar man det här? Socialantropologiska frågor som rör röda dagar och helger. Vi slutar med det och så går vi in på veckans stora nyhet i vårt skrå här, Stefan. I en polisutredning så har Expressen, tror jag, kan ha varit först med det här, inte helt säker, men Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikören, skriver själv i sin text där att han i en polisutredning hittar ett nytt avslöjande om gängadvokaten, som han kallar honom, Peter Dahlqvist. Kort före en skjutning hjälpte han en gängkriminell med ett ID, och det han menar då är att han har hjälpt, som han påstår, en tidigare klient att på förfrågan begära ut ett dagboksblad. Och det ledde då till, enligt Fredrik Sjöshult och den här polisutredningen, att den informationen i det här dagboksbladet användes av personer kopplade till den kurdiska räven för att hitta en adress. Och två personer åkte sen till den adressen och sköt typ 15-20 skott rakt in genom en ytterdörr i ett lägenhetshus. Ingen kom till skada, tror jag, men personer har åtalats där för anstiftan och sådär. Och den diskussionen som har blossats upp i våra kretsar, juridikkretsarna, advokatkretsar, åklagare, domare och så vidare, det handlar ju om huruvida det var lämpligt eller inte av advokaten Peter Dahlqvist att hjälpa sin tidigare klient, som han tidigare varit offentlig försvarare för, att begära ut den här så kallade allmänna handlingen, en sån handling som vem som helst kan mejla domstolen eller ringa domstolen och be att få ta del av. Vad ska man säga om det här, Stefan? Det är svåra gränsdragningar, både advokatetiskt och moraliskt och på många sätt.
Ja, jag tycker att det är knepigt. Alltså, det är ju å ena sidan en offentlig handling som finns tillgänglig för alla och envar vid domstolen. Och frågan kan i och för sig väckas av mer praktisk karaktär, varför den som efterfrågade den här handlingen inte beställde den själv eller uppmanades att beställa den själv. Svaret på det har vi inte, och det kan ju finnas skäl till det. Det kan ju vara så att människor, vare sig man är misstänkt för brott eller kriminell, eller även, jag kan säga, jag själv vid ett antal tillfällen i helt civila sammanhang bistått vänner om att begära allmänna handlingar, därför att proceduren som sådan kan uppfattas som krånglig för vanliga, så kallade vanliga människor, vilket det ju inte är i och för sig. Va? Men det är klart att jag plockade ut några på förekommande anledning sånt här, som någon som vill ha ut några äktenskapsförord och vad det nu är i något sammanhang som har kommit in till myndighet. Men ja, jag vet inte. Alltså, advokater ska ju hålla rent generellt den rågången mot sina klienter, i synnerhet när det gäller brottmålsadvokater, att man lite så redligt tillvaratar deras intressen i de ärenden och mål som man företräder dem i. Och därutöver så är det ju åtminstone en god advokatregel att man kanske inte i övrigt ska bistå med sånt som ligger utanför det uppdraget, och man ska inte umgås privat på det sättet som gör att man tappar sin integritet och sådär som advokat. Om det här ligger inom ramen för uppdraget, om det ligger inom ramen för något pågående ärende och så vidare, det vet vi inte. Jag tror inte det framgår heller i de här sammanhangen. Nej, det kanske till och med så att varken Expressen eller vi eller någon annan kan veta det, därför att Expressen och vi känner inte till alla uppdrag och eventuellt uppseglande ärenden som en klient kan ha hos en advokat. Va? Jag vill bara påpeka det i det här sammanhanget. Men lämpligheten av det, i den mån man misstänker att det ska användas för någonting som inte är lagenligt, det är naturligtvis, då har man passerat en röd linje, om man förstår att det här ska användas på någonting på ett sätt som inte är lagligt, till exempel genom att använda våld. Och det påstår jag inte på något sätt att den här advokaten insåg eller borde ha förstått, men där går ju röd linjen, skulle jag säga, som advokat.
Han vänder ju sig i någon sms-konversation med Fredrik Sjöshult mot det Sjöshults påstående om att den här personen skulle varit en för detta klient. Han säger istället att han hade pågående uppdrag som rörde annat än ett offentligt försvaruppdrag för den här personen som han lämnade ut det här dagboksbladet till. Så att därom tvistar de lärde, så att säga. Det kom vi, liksom, precis som du sa, aldrig få svaret på. Fredrik Sjöshult skriver längre ner i sin text här att han har pratat med en av Sveriges främsta brottmålsadvokater som han har respekt för, som då konstaterar att det som har hänt sannolikt inte är så att säga advokatetiskt liksom, icke-försvarbart att göra, men att han inte skulle gjort det. Jag brukar vända mig mot den här typen av liksom, skrivande och berättande, men jag kan säga att jag själv pratat med 3 eller 4 stycken brottmålsadvokater den här veckan med anledning av den här texten som jag har både stött på i olika sammanhang och ringt till och sådär. Och alla har väl varit rätt samstämmiga i den bemärkelsen att de tycker att ja, det kommer sannolikt inte hända så mycket med detta. Det kommer inte leda till någon erinran sannolikt. Det kommer inte leda till någon annan disciplin på följd. Det här ligger inom ramen för det advokatetiska regelverket. Men frågan blir ju då närmast moraliskt. Det vill säga, ska man göra det här? Då måste man ju ställa sig frågan, ska man utgå ifrån som advokat eller som journalist eller som kompis eller som i någon annan befattning, oavsett vilken man har, att en person som tidigare har varit kriminell, som rör sig i gängkriminella kretsar, alltid kommer använda all information man lämnar till den personen i kriminellt syfte?
Nej, det kan man ju inte göra. Alltså det är det som är lite problemet. Nu pratar jag också rent brett och generellt i det här sammanhanget utan bäring på just det här fallet. Det blir en märklig diskussion idag, eller har blivit en märklig diskussion, där på något sätt advokater ses som någon form utav välsnittade bihang till kriminella, och det är ju inte så. Det här är ett nödvändigt element för att vårt rättssystem ska fungera. Och det utmålas och har då utmålats de senaste åren, inte minst i de här sammanhangen med brottmålsadvokater, på ett sätt som om liksom, det här är något gammalt skit som katten har släpat in, och det är det ju inte. Jag återkommer då på samma sätt som jag pratat om så många gånger, att de här advokaterna som utmärker sig i de här sammanhangen och som har utmärkt sig framförallt med och uteslutit och så vidare, det är undantag i en yrkeskår som, precis som alla andra yrkeskårer, utför ett fantastiskt bra arbete i stora delar. Men den här klicken utav då mindre nogräknade, numera före detta advokater i de flesta fallen, har dragit en vanare över dem. Och då återkommer vi, tror jag, vad gör samfundet? Ja, inte mycket för att stävja det här på ett sätt som vi har sett hittills i varje fall. I vart fall inte tillräckligt mycket. Därför att idag så har vi en tippande vågskål till nackdel för försvarsadvokaterna. Och för att få den att tippa tillbaka så krävs det helt andra åtgärder, vågar jag påstå, där man då har helt andra möjligheter att vidta åtgärder emot advokater som inte sköter sig. Och det är därför som den här tonen, den här kontexten som en sån här händelse hamnar i, blir så att säga från början, det är liksom dömt att misslyckas, försöka ge någon form av försvarstal för sig själv från en försvarsadvokat.
Jag menar, nu är det ju så att Fredrik Sjöshult benämner ju den här advokaten då som gängadvokat, och det kanske han har fog för. Han är en person som ofta försvarar personer som ingår i kriminella nätverk. Det gör ju många försvarsadvokater, det är inte så konstigt liksom. Men frågan är ju om liksom hela den här historien hade hamnat i en annan kontext om det rörde en advokat som inte i normalfallet försvarade påstått grova brottslingar. Så det hade ju kunnat varit vem som helst som hade kunnat hjälpa till med den här informationen. Det hade ju kunnat varit en advokat som hjälpte till med några andra frågor, att personer i fråga hade varit häktad, blivit vräkt från sin lägenhet eller vad som helst. Hade tonen varit samma då om Nej. Den advokaten hade hjälpt till med att lämna ut ett dagboksblad?
Nej, och det är lite grann där jag möjligtvis vill landa att de här uttrycken som gängadvokat, eller det gamla fina uttrycket gangsteradvokat, som inte är så fint kanske.
Och gangsteradvokat har ju nästan fått en helt annan betydelse, tycker jag, idag än vad det hade för 20 år sedan. Idag menar man ju som gangsteradvokat en advokat som är kriminell mer eller mindre, eller liksom balanserar på en tunn gräns mellan kriminellt och advokatetiskt okej arbete, medan på den tiden var det snarare att man var kanske det som Fredrik Sjöshult menar med gängadvokat här idag.
Ja, därför att du har en dubbelbottnad mening. Alltså, alltså du kommer liksom undan genom att använda ordet gangsteradvokat, därför att du kan säga att det är en advokat som försvarar gangsters. Och det är ju precis vad brottmålsadvokater gör. De försvarar ju gangsters. Och har du då en gäng gangsters i botten som är åtalade och du är advokat åt dem, så är det ju då, det får man ju säga, är liksom obestridligt att du är gangsteradvokat. Men uttrycket som sådant sänder ju tankarna lite grann i en annan riktning. Och speciellt om man sätter in det i ett sammanhang som där syftet är att sända i en annan riktning. Och det är där jag menar att den breda debatten idag kring de här frågorna, det krävs inte så mycket push i en viss riktning för att den breda allmänheten ska uppfatta den här typen av advokater som så att säga gangsters istället för sådana som arbetar med att se till att gangsters får den rättssäkerhet som de, precis som alla andra, förtjänar och har rätt till.
Den här advokaten då, Peter Dahlqvist, under det, han förhörde sig upplysningsvis under den här förundersökningen i ett ganska kort förhör som jag har förstått det, och under det förhöret så ifrågasatte han då att polisen ens fick läsa de här meddelanden som han hade hittat. Tycker också en ganska intressant aspekt, ja. För att där finns det ju så att säga, ska det ju finnas en ovillkorlig rätt för vem som helst att ha samtal, sms-konversationer, mejlkonversationer med en advokat, oavsett om det är ens offentliga försvar eller inte, utan att någon ska få ta del av det. Är det så självklart att de bara får läsa de här meddelandena?
Nej, alltså det, som den konstitutionella rättshaverist som jag är, så var det faktiskt en av de första grejerna jag reagerade på när jag läste den här artikeln också. Att det var en, att det på något sätt själv, det var liksom självklart att det här inte på något sätt skulle då förstöras, eller normalt ska ju avlyssning avbrytas om det är avlyssning. Nu var det inte avlyssning vill jag säga, utan det var ju chatt så vitt jag förstår, som fanns i någon form av, om inte tryckt så i alla fall digitala bokstavsform. Nej, jag tycker inte heller. Alltså, man ska ju kunna ha en förtrolig dialog med sin advokat oavsett på vilket sätt det sker. Sen är det klart att om det uppdagas någonting som är på sätt och vis i realtid mycket allvarligt eller utgör ett hot i något sammanhang i någon riktning, att det är nära förestående, och den här gangsteradvokaten verkligen är en gangster själv, än en gång pratar rent generellt nu, då klart att man måste få ingripa. Men frågan är inte, den är absolut långt ifrån okontroversiell, så kan man säga.
Vi har ju kanske inte hållit ett försvarstal här för Peter Dahlqvist, men vi har ju liksom vänt och vridit på olika argument och sådär, men kan du ha någon förståelse för att den som liksom ser den här tidslinjen, person som ligger på en advokat om att få ut ett dagboksblad, till slut så skickar han det. Man kan där genom det få fram viss information som leder till att två personer, uppenbart kriminella sådana, sätter sig i en bil, åker till en bostad, skjuter urskillningslöst liksom i blindo genom en dörr, åker därifrån. Att den som ser den tidslinjen och ser liksom advokatens inblandning i det här, eller att man åtminstone det namnet finns med i den tidslinjen, att man känner viss tveksamhet inför advokatskråt. Liksom.
Nej, inte advokatskråt. Jag vägrar gå så långt, men att man kan känna viss tveksamhet inför att en advokat agerar på ett visst sätt, det tycker jag är inte bara okej, utan man kan även både fördöma och starkt kritisera vissa advokaters agerande. Det är ingen tvekan om det, men att det däremot har en förmåga att dra skit över skrået som sådant, det vet vi ju, och det vi har pratat om så många gånger, hur ska man motverka det här? Sen tycker jag att det kan finnas en bra idé, och det är säkert en sån här allmänt praktiserande princip i de flesta, framförallt brottmålsadvokaters liv, eller andra advokaters liv också, att man åtar sig inte ett uppdrag, eller man åtar sig inte att utföra en särskild specifik åtgärd utan att veta och känna till syftet med det för klienten. Va? Jag kan bara som parentes säga att jag är god vän med en privatdetektiv som har verkat i väldigt, väldigt många år, och han är väldigt seriös person, jobbar företag och sådär. Han tackar konsekvent nej till att ta uppdrag, även om de är välbetalda, där han inte vet vad syftet med vad det nu är, utrednings- eller spaningsåtgärden är, om det är därför att han vill veta vad leder det här till och så vidare. Och jag tror och hoppas att det är en princip som många advokater också använder. I de allra flesta fallen så faller det sig naturligt, för det här ingår i ett pågående ärende eller mål som jag har. Men om det kommer någon förfrågan, så visst, det kan ju vara en god idé att man även där säger, ja visst, det här är en offentlig handling, men vad ska du ha den till, eller på vilket sätt berör det här din och min relation som advokatklient? Det kanske är en god idé.
Jag läste en åklagare som heter Daniel Larsson, som är en person som ganska ofta är med i media, men han är också väldigt aktiv på Twitter. Han skriver här att utifrån omständigheterna måste advokaten insett de oerhörda risker för andra människors liv som handlandet innebar. Det förstår alla som verkar i denna kontext. Så han flyttar över att okej, hade det varit en privatperson eller en person som inte jobbade med brottmål, exempelvis av advokat eller åklagare något annat, då kanske det hade varit mer försvarligt. Men han menar ju att är man då som jag tolkar är brottmålsadvokat eller jobbar inom rättsväsendet på något sätt, så borde man liksom kunna tänka två steg längre här, förutse eventuella konsekvenser av att lämna ut den här typen av information. Jag vet inte riktigt om jag håller med. Att få ut ett dagboksblad, det innebär att man får ut namnet kanske då på en häktad person. Sen får du göra jobbet själv då och googla på adresser och liknande. All information står inte där.
Men det är ju så här, det är det gamla vanliga resonemanget att det här nu har gått via en mellanhand, i det här fallet en advokat. Ja, men alltså jag förstår principiellt kritik i det på det sättet, men det kanske går lite väl långt att det innehåller oerhörda risker, för då skulle man ju kunna säga att en domstol som hade lämnat ut det här direkt till en person utan att ha en advokat emellan hade i så fall också kunnat kritiseras för detta, och då hade domstolen försvarat sig med det faktum att de har en laglig skyldighet att lämna ut offentliga handlingar. Ja, då faller i så fall det ansvaret tillbaka på lagstiftaren. Och då har vi en ny sekretessbestämmelse på ingående. Och det vet jag inte om vi vill ha när det gäller frihetsberövade människor och dagboksblad från häktningar och annat, därför att det kräver insyn. Så i ena vågskålen så ligger då de skador som offentlighetsprincipen inte bara riskerar att medföra utan också medför sannolikt hela tiden, inte bara i den här typen av sammanhang utan i publicitetssammanhang och i största allmänhet, med att vi har en offentlighetsprincip som gör att vi kan få ut och titta på så mycket som inte alls är till gagn alltid för den enskilde, men som är till gagn för systemet och rättsväsendet och demokratin i sin yttersta form. Så att det är klart att det blir knepigt om man säger att det är, att en sån här sak överhuvudtaget kan vara offentlig och att det är oerhörda risker med att lämna ut den, när det då inte är så att en domstol skulle kunna hindra att någon utomstående tar del av det. Det är ju inget herrarnas eller damernas fria åkning inne på domstolar, utan de ska ju följa lagen även i förvaltningsrättslig mening, det vill säga även när det gäller sina allmänna handlingar.
Så tänkte jag bara som en avslutning, för jag har sett en hel del personer liksom ställa sig frågan till varför den här personen bara inte själv kunde så att säga vända sig till domstolen och begära ut det. Jo, det är klart att han kunde göra, men om du bara visste, du som lyssnar eller du också Stefan, det känner du mycket väl till, hur många personer med extremt kvalificerade yrkestitlar och liksom kvalificerade personer överhuvudtaget med goda kunskaper och mycket som har hört av sig och frågat oss på Dagens Juridik så banala saker som hur man ska begära ut ett målnummer eller hur man ska begära ut ett dagboksblad eller en dom som kanske till och med rör dem själva eller vad som helst. Då skulle man inte bli förvånad, nej, av att någon hör av sig till en advokat och ber om ett dagboksblad, kan jag säga.
Nej, men det är det jag säger. Alltså det här, exakt så. Alltså det här är ju någonting som jag säger, med jämna mellanrum själv. Jag har själv fått förfrågningar när det gäller sånt här i privatlivet, därför att de vet att jag kan det. Och så tror de att det är mer komplicerat än det i själva verket är. Va? Och när det gäller sådana enkla saker som att plocka ut domar, alltså offentliga domar från domstolarna, jag tror jag pratade om det här någon gång, då är det alltså, finns ju ganska utbredd uppfattning där ute om att domar på något sätt inte skulle vara helt offentliga, eller att förundersökningar som lämnas in till domstolen inte skulle vara offentliga. Jag hade en privat bekant som vittnade i ett uppmärksammat mål för många år sedan, och hon var urförbannad. Hon ringde till mig och sa så här: jag har blivit uppringd av en dagstidning här för att kommentera det som när offentligheten då trädde i kraft i samband med att åtal väcktes och förundersökningen lämnades in till domstolen. Och hon utgick ifrån att allt hon sa snarare omfattades av sekretessen blev offentligt. Så det finns liksom en rad missuppfattningar där ute om hur de här frågorna fungerar, och det är därför man sannolikt vänder sig till antingen Dagens Juridik eller till, om man nu har tillgång till en advokat, och ber dem göra det här, därför att ja, det där klarar han eller hon betydligt mycket bättre än vad jag själv klarar. Så tror jag, och så kanske det är också, man vet inte riktigt hur man ska formulera sig och sådär.
Den här diskussionen lär fortsätta, vi lär inte sätta punkt för den, utan andra lär fortsätta diskutera saken. Vi får se också om det kommer leda till ett ärende i Advokatsamfundets disciplinnämnd, och det leder oss till en övergång till nästa ämne där vi ska prata om just Advokatsamfundets disciplinnämnd och insyn och så vidare. Men vi slänger på en liten jingel och sen så är vi strax tillbaka. Mm. Ja, för Advokatsamfundets disciplinnämnd är ett ständigt återkommande ämne i den här podden, men det är också en ständigt återkommande sak att rapportera om man arbetar på Dagens Juridik. Vi har gjort det så länge den här tidningen har funnits, och det har alltid varit stort intresse kring de artiklar som skrivs i ämnet. När jag började här för det är snart drygt 5 år sedan, så var det väl vi, kanske någon sån här lag och avtal och nyhetsbyrån Siren, som är en sån här nyhetsbyrå som levererar allmänna handlingar till de stora tidningarna, som så att säga bevakade Advokatsamfundets disciplinen på mer regelbunden basis. Men mot bakgrund av de senaste årens händelser så har ju det här blivit allmängods, och även Aftonbladet och Expressen och DN och Svenskan och så vidare rapporterar ju återkommande om beslut som kommer från den här disciplinnämnden. Advokatsamfundet har alltid, så länge jag har varit här i alla fall, varit väldigt restriktiva med att lämna ut de här besluten. De har inte velat lämna ut dem alls, men det har funnits en bakväg att gå. De har nämligen skickat de här protokollen och besluten till justitiekanslern, och då har man kunnat vända sig till justitiekanslern och där begära ut besluten. Så långt inga problem. Nyligen var det dock så att Advokatsamfundet startade en egen hemsida för disciplinnämnden. Det var jättebra. Där kunde man då ta del av alla beslut som har meddelats i nämnden. De var dock maskerade. Det är inte så bra, för det kan ju finnas ett allmänintresse och ett journalistiskt intresse i att veta vem det är som de här besluten avser. Provade som vanligt då bakvägen via justitiekanslern, som meddelade att nej, vi har också bara de maskerade besluten. Så att en tid här fram tills typ förra veckan så fanns det alltså ingen möjlighet överhuvudtaget för någon utanför Advokatsamfundets disciplinnämnd att ta del av icke-maskerade beslut. Och det tycker jag, Stefan, jag vet att du håller med mig, är väldigt dålig hantering av Advokatsamfundet. Alltså att man i det läge som de befinner sig i nu gör allt för att ingen ska kunna ta del av icke-maskade beslut. Det är bara dåligt. Det är bara dåligt.
Alltså med tanke på vad vi pratade om i det förra avsnittet här, va? Det blir lite tjatigt om det här med advokater, så kan man ju säga att den här typen av mörkningsaktioner är ägnade att helt enkelt låta hela skrået få schavotera, därför att man då inte kan se vem som har gjort vad, och det går inte att granska enskilda advokater, utan då får man i så fall granska samfundet generellt och advokaten A, B, C, D som omnämns i de här målen.
Advokaten A från staden X.
Ja, därför att precis, va, och alltså varje form av försök att skydda sånt här är ju egentligen ett försök att motverka de fina ord om transparens och granskningsmöjligheter som man i andra sammanhang lyfter fram. Och det gäller inte bara Advokatsamfundet i det här sammanhanget, utan det gäller ju även myndighetsutövning på ett sätt som hos myndigheter då gör att man i många sammanhang skyddar tjänstemän genom sekretess på ett sätt som inte alls och lagstiftaren har avsett för övrigt. Men det är en annan diskussion. Samfundet är ingen myndighet, det vet alla, utan det är något konstig mellanting. Eller det är ingen myndighet, men det är utan en privat sammanslutning. Men det har ju vissa offentliga drag, så att säga. Och det står även under tillsyn då utav justitiekanslern, precis som du säger. Och då kan man tycka att justitiekanslern åtminstone får kunna utföra ett fullgott granskningsarbete utav disciplinnämndens arbete, skulle ha ett komplett underlag och material och inte nöja sig med att få ett maskat material när man då ska idka tillsyn. Men under en period här så, av skäl som
jag känner till eftersom jag har pratat med justitiekanslern.
Ja, så kanske du kan redogöra för vad skälen är.
Ja, och då kan jag säga så här att vi fick lite tuppjuck på det här på redaktionen, och jag vill säga att det här kan låta lite nördigt och invecklat, men det är inte det, utan det finns förklaringar till varför det här är intressant. Då säger justitiekanslern att, nej, eller Advokatsamfundet sa först till mig att nej, det var justitiekanslern som ville att vi skulle göra så här. Jaha, då ringde jag till justitiekanslern och ställde frågan varför då. Då säger JK så här att ja, eftersom samfundet bara skickar de här protokollen till oss, så har det tagit oss väldigt mycket resurser att sekretesspröva alla besluten. Det hamnar på justitiekanslern, och det har vi sett som en service till journalister och medborgarna att vi har gjort det, så vi har gjort det. Men när vi fick reda på att Advokatsamfundet nu hade startat en egen hemsida där man la ut alla besluten i maskerad form, så tyckte vi att det funkade jättebra om de skickade de besluten till oss. För skulle det vara så att vi behövde känna till eller veta namnet på någon av de personerna som ett beslut avser och som vi kanske hade för avsikt att överklaga eller någonting, då skulle vi kunna begära in det namnet från advokatsamfundet. Men då var det den här nyhetsbyrån Siren som alltså livnär sig på att ha stående beställningar från olika myndigheter och sen skeppa de här domarna och besluten och annat eller vad det kan vara till större tidningar, fick lika mycket tuppjock som oss och ringde till samfundet och JK och sa att det här accepterar vi inte. Vi ska ha besluten i originalform, punkt slut. Och då till slut så ändrade väl sig samfundet på något sätt och började skicka omaskade beslut till JK igen. Men det är en jäkla soppa tycker jag, och jag tycker framförallt att det är beklagligt och samfundets vägnar, för att det är liksom, man kan inte hålla på att prata om transparens så att man ska vita åtgärder för att kåren ska må bra och för att man ska återfå respekten från den breda allmänheten, och så håller man på så här, det blir bara larvigt.
Ja, det är ett ord som passar in i sammanhanget. Alltså, på min tid som chefredaktör för Dagens Juridik, och till och med min första halva, så vi får liksom backa mer än 10 år tillbaka i tiden, så försökte jag förgäves ifrån samfundet att få ut de här besluten ifrån disciplinnämnden. Men jag fick därifrån information om att jag fick nöja mig med dem. Det urval av disciplinnämndens beslut som de valde att då publicera på sin hemsida, i naturligtvis helt anonymiserad form dessutom. Och jag tyckte det här var knepigt, alltså, för sitter man på tidnings- och Dagens Juridik som ägnar sig åt att granska den här branschen, så är det en väsentlig del. Annars skulle man ju till och med i det sammanhanget närmast skicka ner samfundet om man inte la en granskande funktion på samfundets verksamhet och disciplinnämndens verksamhet och enskilda advokaters verksamhet. Det är ju en del av Dagens Juridiks arbete, så att säga. Men vi fick finna oss i det, fick jag besked från samfundet då. Och så kom vi då gemensamt och i samförstånd på redaktionen fram till att då använder vi justitiekanslern istället. Och så har det funkat fram till det att det inträffade som du nu då så förtjänstfullt har redogjort för. Att besluten skickas till JK och därför kan vi hämta hem dem där. Men det märkliga i det här, om den här informationen som du nu har fått då, den verkar ju både någon form av svajig, och den verkar för att vara ifrån justitiekanslerns sida inte bara svajig, utan den verkar ounderbyggd och konstig, att man inte har en rakare linje om att det som man är satt att granska har man rätt att kräva full information ifrån. Och det faktum att någonting skulle vara kostsamt i tid att till exempel sekretesspröva kan ju inte innebära att en myndighet frånsäger sig information som innehåller då till exempel personuppgifter som kräver en sekretessprövning. Man kan säga att utan att överdriva, eller det går inte att överdriva, det skulle få oöversiktliga konsekvenser om myndigheter betackade sig från handlingar som innehöll uppgifter som skulle kunna innehålla material som måste sekretessas. Det är ju liksom det som hela andra kapitlet tryckfrihetsförordningen och offentligt och sekretesslagen handlar om, att man måste kunna sekretesspröva skyndsamt i en del av den kärnverksamhet som ingår i myndigheternas arbete när det gäller att lämna ut allmänna handlingar, just för att det är en sån väsentlig del av demokratin.
Ja, så kan man ju fråga sig så här, men ni på Dagens Juridik skriver ju nästan aldrig ut, eller i stort sett aldrig ut, namnen på personer som drabbas av någon disciplinpåföljd från advokatsamfundet. Så varför behöver ni namnen? Jo, men det handlar ju om något helt annat. Det handlar ju dels om transparens från advokatsamfundets sida, det vill säga att det bör man få veta vilken advokat som är uppe för prövning i disciplinnämnden och så vidare. Det handlar ju också om att man ska kanske kunna kartlägga ett mönster, låt säga att det är samma advokat som återkommande prickas eller varnas för saltade fakturer, överdebiteringar eller annat advokat oetiskt beteende. Då vill man ju kunna veta det. Sen har inte jag några problem med överhuvudtaget att advokatsamfundet på disciplinnämndens hemsida lägger ut alla besluten anonymiserade. Det tycker jag är kanonbra. Det är väl super. Det är en tillgänglighet. Man kan se hur disciplinnämnden arbetar. Man kan se vilka typ av fall som ofta hamnar där. Man kan se vad det blir för utslag. Men advokaternas namn behöver inte stå där. Men att det skulle betyda att man aldrig låter någon ta del av icke-maskade beslut, inte ens justitiekanslern som är deras tillsynsmyndighet, det är obegripligt. Och till sist skulle jag också vilja säga att när man liksom är i kontakt med advokatsamfundet och ställer såna här frågor, så får man ibland lite så här snäsiga svar tillbaka. Jag tror inte, om jag bara får leka eller låtsas vara kommunikationsrådgivare här till advokatsamfundet, så tror jag inte heller att det är liksom the way to go, om jag ska vara ärlig.
Nej, och jag tror den som lyssnar på den här podden förstår ungefär utifrån den här berättelsen hur ja, irriterande det här är på ett professionellt plan att inte kunna ha insyn i den verksamhet som man är satt och granska. Och om man tar advokater på allvar, och det gör vi här på Dagens Juridik.
Verkligen.
Och om man tar advokatsamfundet på allvar, vilket vi gör också här på Dagens Juridik, och disciplinnämndens arbete på lika stort allvar, så måste man också förstå att med detta följer inte någonting som bara är förpliktelser utan också en självklarhet, därför att om du inte tar dig själv på lika stort allvar som vi gör på Dagens Juridik så nedvärderar du alltså din egen verksamhet på ett sätt genom att säga men det här kan inte vara intressant eller det här ska de inte se eller vad det nu må vara. Och det här är ju själva grunden även för att till exempel förhandlingar vid domstolar är offentliga, att domar från domstolar är offentliga, att det är en mycket, 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 mycket viktig verksamhet som så att säga måste inte bara granskas utan också tåla att granskas. Så där har du liksom nyckeln även när det gäller i det här sammanhanget samfundets disciplinnämnd. Deras verksamhet i sig måste ju tåla att granskas. Det vill säga, vi har ju sett disciplinnämndsavgöranden som är ytterst tveksamma utifrån ett annat perspektiv, nämligen när det gäller advokaten som har råkat ut för en disciplinåtgärd. Är det här verkligen någonting som är så allvarligt eller är det ett så kallat politiskt korrekt beslut och så vidare? Därför så kräver det full genomlysning och möjlighet. Sen att Dagens Juridik inte publicerar namn som huvudregel på de advokater som prickas är och för den delen även samfundet på sin egen hemsida. Där är jag helt överens med att man inte bör publicera det till offentlighet heller. Men att den som vill titta på de här besluten hos inte minst en myndighet som Justitiekanslern måste kunna göra. Egentligen så är det så här, det känns lite larvigt att prata om det här, därför att hade någon sagt till mig för ett år sedan att det här samtalet skulle vara så skulle jag knappt trott det. Det, här är så, det känns som att slå in öppna dörrar fast det faktiskt har varit nu en realitet som har seglat upp till ytan.
Ja, vi får väl tacka nyhetsbyrån Siren för att de låg på ännu mer än vad Dagens Juridik gjorde och insåg det här problemet och verkar ha liksom, fått till en ändring. Men man kan ju ta som ett exempel JO som är väldigt frikostig med att lägga ut beslut på sin hemsida som kan röra lite vad som helst. Det kan ju röra både kommuner och myndigheter och liksom enskilda poliser och så vidare. De lägger ju aldrig ut icke-maskade beslut på nätet, men där finns ju ett diarienummer till beslutet och är man då intresserad av att veta vilken polis det var som handfängslade Stefan felaktigt på medborgarplatsen, då kan man ju vända sig till JO och begära ut det icke-maskade beslutet. Det är ju inga konstigheter, så långt allt bra. Och det är väl så jag tycker kanske att samfundet skulle göra också. Det hade väl inte varit orimligt att man lägger ut det så anonymiserat och fint på den här hemsidan. Vem som helst kan ta del av det. Är man intresserad av att ta del av det fullständiga beslutet, då tar man diarienumret och så begär man ut det. Fine.
Precis så, och detta stämmer då till viss eftertanke för disciplinnämndens arbete, punkt slut.
Verkligen, och jag vill uppmana den som kanske jobbar på advokatsamfundet eller som är advokat eller sitter i disciplinnämnden och har en annan åsikt, får man jättegärna höra av sig till oss, för det här skulle vara en intressant diskussion. Jag skulle gärna vilja prata med någon som är av en annan åsikt än dig och mig, Stefan, om den här frågan, så får vi se om vi kan bli motbevisade.
Det blir lite enökt. Vi brukar ju ibland ha olika ståndpunkter där, men i det här fallet så var vi
ganska samstämmiga. Nej, men det här finns ingen annan ståndpunkt att ha. Det blir lite Bagdad Bob om man ska sitta här och försvara att man inte ska lägga ut några namn eller så att säga ge journalister möjlighet. För det här kanske är ett platt exempel, men låt säga som ett exempel att man skulle vilja granska huruvida personer med icke-svensk klingande namn straffades hårdare i disciplinnämnden än personer med svensk klingande namn. Den granskningen är helt omöjlig att göra, till exempel om man inte får ta del av vilka advokater i fråga som prickas, till exempel.
Ja, och framförallt så har du den här frågan.
Och kvinnor prickas hårdare.
Ja, ja, ja. Och sen har du mönstret också, det vill säga människor som är advokater som gång på gång på gång då får erinringar och varningar, och det finns naturligtvis ett oavvisligt allmänintresse av att åtminstone veta att man kan prickas 10 gånger utan att uteslutas eller 7 gånger utan att uteslutas, vad det nu må vara, och det kan vara nödvändigt då för att nu är vi liksom inne på sedvanlig journalistisk researchmetod, och det är en del av det som Dagens Juridik tillämpar. Sen är det inte så att vi alltid publicerar, eller rätt sagt huvudregeln är att vi inte publicerar namn och bild utifrån sådana här, om det inte är väldigt speciella omständigheter, det finns ju undantag i alla sammanhang, men alltså publicistiska regler är till för att följa även för Dagens Juridik.
Så är det, Stefan. Det blev ett advokattyngt avsnitt, ja. Men det var det väl värt, för det var ju veckans stora snackisar. En stor mediesnackis och en stor redaktionssnackis. Imorgon när ni lyssnar på det här, om ni lyssnar på torsdagen, så är det alltså midsommar. Har du några planer, Stefan?
Ja, det är inte något märkvärdigt alls. Vi ska vara ett gäng, träffas hemma i vår vårt hus i Roslagen och fira och ha trevligt. Och jag ska nu efter den här poddinspelningen bege mig och handla lite starkare varor. Och
du ska smaka starkt på midsommar alltså.
Ja, det finns ju nubbe som är alkoholfri nu också som bekant. Men det har vi inte i vår familj.
Nej, härligt. Ja, det låter bra tycker jag. Jag ska göra
jag tänkte med tanke på de här senaste rekommendationerna eller vad det nu är.
Ja, från
de nordiska kostrekommendationerna. Där man säger, ingen alkohol. Alltså ingen alkohol alls och sådär. Ja.
Ingen kött heller.
Ja, visst lite, kött. 350 gram enligt de här. Ska man då få
fisk.
Äta.
Så sillunchen är inte hotad.
Och krasse är ju jättenyttigt. Ja. Och då uppkommer ju den gamla vanliga, inte närmast existentiella, utan det är ju en existentiell fråga. Kvalitet eller kvantitet. Jag äter hellre gott och dricker gott vin i ett liv som är möjligtvis något kortare än att jag ska tillbringa mina sista 15 år på ett demensboende eller någonting sånt där.
Ja, visdomsord från Stefan Wahlberg.
Nej, det var inte. Det var allmänt svammel, men det ligger någonting i det förhoppningsvis.
Vi tackar er som har lyssnat och önskar er alla en glad midsommar. Glöm inte att mejla till podden @dagensjuridik om ni vill skicka en midsommarhälsning eller komma med någon annan information. Ris och ros, precis som vanligt. På återhörande nästa vecka, då är det väl nästan juli om inte riktigt. Vi hörs, hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.